Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och den andra rösten ni kommer höra strax tillhör Patrik Oraklet Sällman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Det är bra. Det är jättebra. Jag har fortsatt med mina föreläsningar och varit i Dals-Ed.
Oj!
Ja, det var... Jag skulle hålla på 1,5-2 timmar och så blev det 3 timmar.
Oj, oj, oj.
Ja.
Kanske skulle behövt någon som sa att, att nu är det dags att sluta.
Ja, det var... Alltså, jag tror det var några enstaka som gick där. Men du vet, nästan alla satt ju kvar hela tiden.
Men det är spännande att få se vad som händer om du får liksom bara verka i ditt naturliga habitat. Att du bara kör på.
Blir tre, ja, men det timmar. Var nästan så där faktiskt.
Mysigt.
Ja.
Du, vad får du för frågor där ute? Vad undrar folk över?
Alltså, det är... Alltså, men det är lite... En fråga är ju jättebra. Då, den kom ju så här efteråt. Du vet, när man kommer fram och tar lite armen så där, hej. För det är väldigt få som frågar någonting när det är större grupp, vet du. Det är inte det. Visst, det kommer någon enstaka fråga. Men den här frågan kommer jag ihåg. Och det är, vad var det för skor du köpte till din fru, sa
han. Graninge.
Ja, jo, men vilken modell och så där.
Vilken modell är det då?
Ja, den har ett nummer, den gamla modellen. Jag vet inte, de har bytt namn nu på sina grejer, så jag vet faktiskt inte riktigt. Vi letade upp en som var snarlik i alla fall, där jag och hon.
Det känns som att det är många som vänder sig till dig för vägledning när det gäller konsumtion.
Ja, du, det är faktiskt andra saker också.
Det förstår jag. Men, ja. Men man undrar ju, man tänker ju alltid att du har liksom researchat marknaden grundligt innan du köper någonting, tänker man.
Ja, så är det ju. Men sen är ju det är ändå min kontext med vad jag har för ekonomi och så vidare, va? Och man får ju alltid göra avvägningar i allting.
Just det. Hade du köpt Gucci?
Nej. Jag tycker den symboliserar något som jag inte är så riktigt bekväm med.
Nej.
Nej.
Du, Patrik, om du fick välja en liksom lyxvara som du skulle köpa, om du hade obegränsat med pengar, vad skulle du köpa då?
Åh, en endless pool. Jag tänkte, vad tusan
är det? Satan, vad otippat. Jaha. Alltså en sån här alltså du skulle bygga en sån här pool med, utan kant.
Nej. Det är en pool. Den behöver inte vara så lång. Den kanske är 4-5 meter.
Ja, så man simmar i.
Ja, 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 så jag kan ligga där och simma på vintrarna, vet du.
Jaha. Ja, vad kul.
Ja, det skulle jag nog, ja, man, det är väl en lyxprodukt.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, ja, du vet för det. Om det är någon som jobbar med såna här simpooler så får ni om vi har ett samarbete med Patrik så får ni höra av er. Du, hur är vädret? Har du fått kallgrader eller?
Ja, du, vi fick första frosten igår faktiskt, igår morse. Inte vad, haft innan.
Vad händer då? Vad blir nytt?
Ingenting egentligen. Tobaken såg lite skamfilad ut på nedre bladen, men den verkar ha klarat sig.
Okej. Odlar du tobak alltså?
Ja.
Alltså som jag en bartervara några... eller som har du börjat snusa?
Nej, jag har ju några grejer kvar på min sån där att göra-lista som jag inte har gjort än. Och det är ju skidor och så är det en båt. Jag har ju varit med och byggt en båt, men jag vill bygga en själv.
Ja.
Och sen är det cigarrer.
Aha.
Ja, skidor, båt och cigarrer.
Aha, ja. Ja.
Ja.
Och nu ska du göra cigarrer?
Ja, vi får väl se. Jag Jag ska ju skörda dem där nu i alla fall. Och det är det att det är lite annorlunda när man ska göra cigarrer av dem. Hur man hanterar bladen då. Va? Det ska fermenteras mer och så.
Man just det. Och hur gör man det?
Alltså jag har inte riktigt hunnit kolla detta än. Jag har bara sneglat på det och har lite sidor och så där jag ska fördjupa mig.
Ja, för som jag fattat det måste de hänga, det är mer som att möra kött liksom. Att det måste ju hänga i lite mer kontrollerad miljö.
Ja, och att du ska ha en viss fuktighet och så vidare så att det inte blir för torrt och så, utan det ska vara en fermenteringsprocess här på just något det. Sätt. Jag måste, men jag kan få återkomma till det när jag har studerat. Hjalmar är ju här.
Just det. Livepod Hjalmar.
Livepod Hjalmar, ja. Så att vi jobbar hela dagarna. Så ja. jag är rätt fysiskt slut.
Jag har inte tid att fördjupa
idag. Hänga med en 19-åring i tempot. Nej då. Du, vi har jättetrevligt och jobbar i lugn och ro och sådär. Så att det är jättebra.
När man gör snus, då fermenterar man ju i en tryckkokare eller riskokare eller i ugnen sen. Alltså man torkar det först.
Ja.
Men fermenteringen är ju för att man ska kunna... det ska bli hända någonting så att man kan ta upp nikotinet.
Ja, men du tillsätter väl lite kemikalier där, va?
Det är precis. Alltså hus och soda och...
Ja, jag tror det är väl inte en fermentering. Det är för varmt.
Aha.
Utan det är väl mer en baka snus eller...
Just det. Något, ja. Och sen är det här hus och sodan som gör att man får nikotinet.
Exakt.
För det provade jag en gång att göra utan. För jag hade ingen hus och soda hemma. Och det blev ju skilsmässa inom 2 dagar. Jag blev på jättedåligt humör.
Ja.
Du Patrik, jag har en fråga. Jag kollade på en YouTube-film om en kille som levde som en så här Amish typ i Appalacherna, tror jag.
Ja.
I USA. Superhärlig kille. Men han hade i alla fall småbalar med hö på sitt loft. Men han sa också att han jobbade utan maskiner. Och då undrar jag, hur kunde man bala hö innan man hade traktor? Eller var det bara härsa och lägga på höskulle?
Ja, men alltså, är det Amish så har de ju maskiner som de har byggt.
Ja, men alltså, han var inte Amish riktigt, utan han var mer som att han levde som en.
Men man kan ha stationära... som man balar.
Ah.
Som du pressar ihop med hävstång.
Okej.
Okay. Du lägger i hö och så pressar du ihop den och så drar du snöre runt. Så har du en hårdpressad bal då. Men då måste det ju vara riktigt torrt som vanligt då.
Ja, smart.
Så det är mycket möjligt att han gjorde så för att få plats med det på ett bättre sätt.
Ja, bra.
Det är också bra för att du kan flytta en mängd hö enkelt.
Ja, men exakt. Det är smidigt med bala på det sättet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag får en fråga från Lisa. Hon har ett trädgårdsland på ungefär 10x10 meter med bärbuskar runt om. Hon har odlat potatis, morot, kål, bönor och så vidare. Hon skulle behöva en paus. Alltså, undrar om det är hon eller landet. Jag tror att det är hon som behöver en paus. Kan jag göra något med landet under nästa år för att det ska jordförbättras och inte fyllas av ogräs? Om jag tar ett pausår. Hur skulle ni göra om ni vill pausa en odlingsyta till ett annat år? Alltså, och, till och med så man brukar väl säga att det ligger i träda.
Mm. Det kan man göra. Ja. Men det, hon ska ju jordförbättra.
Aha, aha.
Träda är mer, ser jag det som i så fall, ogräsbekämpning.
Okej.
Okay. Ren ogräsbekämpning. Och jag skulle väl säga att det, ja, det försämrar väl jorden egentligen. Ja.
Okej, okay, så inte träda, utan det här är mer ett pausår.
Ja, nej, jag skulle göra en gröngödsling faktiskt. Och hade hon problem med ogräs?
Nej, det är inte som hon säger i alla fall, men alla har väl problem med ogräs.
Nej, men hon, det är väl mer så där, just det, hon sa väl det att, så att det inte fylls med ogräs.
Ja, exakt, exakt. Ja. Hon vill liksom inte att det ska bli massa ogräs där. För det lär man sig ju ganska snabbt om man håller på med odling, att finns det bar jord, då kommer det att växa någonting där. Och om man inte sår någonting där, då kommer det växa ogräs där förmodligen.
Mm. Det är ju så här att det är ju ett sår. Och då ska ju, ska det ju repareras, va?
Ja. Och då, alltså naturen tycker att det är ett sår.
Ja, det är ju det.
Ja.
Det blir ju förstört om det ligger bart, tror jag.
Ja.
Men, nej, men hon ska göra en gröngödsling. Och då tycker jag, eftersom det bara, om det bara handlar om ett år.
Ja.
Då ska hon göra en ettårig gröngödsling där. Välja ut några stycken. Fasilia tycker jag är given.
Fasilia, vad är det?
Det är honungsört. Det är en ettårig som har en liten pålrot på 40 cm ungefär.
Oj!
Det är ju ingen kvävefixerare eller så, men den etablerar sig väldigt fort och täcker rätt så bra för ogräs. Hålla tillbaka ogräset då. Och sen är den väldigt, väldigt bra för insekterna då.
Okej.
Det är få grödor som ger mer honung än den faktiskt. Om man har bin.
Därav namnet eller?
Ja, precis. Honungsört. Jag tror att vi tittar på det, jag och bonden nere i Västgötland där. Han hade ju den som... alltså vi var ju lite osäkra just när man hade så många bikuper på en liten yta.
Ja.
Han hade ju där för att ha väldigt mycket till vitklöverfröna, va? Och han behövde ha ganska många då. Men då om inte det finns vitklöver som blommar, så... Han hade ju raps som blommade innan. Och det fanns åkerbönor och så vidare. Men framförallt var det ju i april. När starten är där. Det är ju bättre klimat där. Så att där planterade vi en hel del träd och sånt där. Men det blev ju sån torka, så de var ju svåra att få etablerade. Men sen var det senare på säsongen. Och då sådde han i olika omgångar, så vi planerade in blomningen så de kom i tre steg då. Med fasiljan. På senare delen efter, ja, säg augusti och september då i alla fall. Men det visade sig sen, han är ju ekologisk odlare, att det behövdes inte alls. Man avsatte ju några hektar till det där då. Utan det var så mycket ogräs överallt så att det gick jättebra med dem.
Ja, men vad smart.
Ja.
Ni hade inte behövt hålla på så mycket?
Inte med att avsätta mark för nektarproduktionen. Det hade vi inte behövt, utan det växte, i och med att det är ekologiskt och det är en växtgård. Och de inte har några vallar, så ökar ogräsmängden hela tiden, va?
Mm.
Så är det. De får ju inte... Så han behöver antingen odla vall i flera år, alltså hö. Eller också så får han göra trädor och sånt, va. Och det kostar ju jättemycket på en sån högproduktiv gård då. Så det är väldigt svårt att köra. Alltså ekologiska gårdar idag... Ja, det är en annan diskussion kanske.
Antagligen.
Ja, men alltså det kräver ju en mer helhet. Det känns nästan som att det bara handlar om att de inte ska konstgödslas och besprutas nu då, va?
Ja. Men tillbaka till gröngödsling.
Ja.
Honungsört?
Ja. Du har ett antal ettåriga klövesorter, så ska hon göra i det också givetvis. Och hon får en kvävegödslingseffekt då.
Aha.
Det kan hon titta på det ett år i klöver, för beroende på lite vad hon har för jord och så vidare, så kan det vara lämpligt med olika sorter då. Men det finns ju persiklöver, alsikeklöver, kärringtand. Nej, kärringtand är ju fler år idag. Men det finns lite olika klöversorter som hon kan titta på, det vad som passar hennes jord och klimat och sådär.
Men jag ska vi bara liksom, för jag känner mig själv liksom lite osäker. Ska vi bara köra en repetition på det här med gröngödsling? Vad är det man vill åstadkomma? Hur ska man tänka när man väljer sorter?
Mm. Jag får väl säga så här att det finns en del som säljer gröngödslingsfrö, och en som jag kan rekommendera som jag tycker har varit bra, det är Olssons frö.
Jaha.
Just när det gäller vallfröer och gröngödsling och sånt, så har de ett stort sortiment alltså.
Alltså färdiga påsar liksom?
Ja, eller olika sorter och sånt där också, va? Du kan få... senast jag köpte det var ju en klassisk ängsfröblandning då. För att så in där jag behövde så in lite grann här då, va.
Alltså det vi kallar för Radgard.
Ja, precis.
Ja.
Kan man säga.
Ja.
Fast det kanske Radgard, jag vet, det låter, jag har fått för mig att Radgard inte är jättegenomtänkt, utan det bara är det här är ju lite genomtänkt då.
Mm.
Annars kanske det just att man blandar. Nej, men du vet, vallblandningar och betesblandningar för olika djur och för olika jordar. Och det finns allting där, va? Mm. Olssons frö, det är en bra leverantör utav det där. Och de har ju hållit på jättelänge med den typen av fröer.
Ja.
Så... Det tycker jag. Men om vi går tillbaka då, vad vill du åstadkomma? Ja, du... vill ju ha antingen hindra att det blir massa ogräs, eller till och med bekämpa ogräs kan du också göra. Och där har jag ju tidigare nämnt det här att jag har väldigt bra erfarenhet av bovete.
Mm, det känner jag igen.
Ja, den är ju allopatisk också, alltså den utsöndrar ämnen som gör att andra inte trivs då. Och sen etablerar den sig väldigt, väldigt fort. Så den kväver ju allt annat, för den bildar liksom skugga över allting då.
Ja.
Och ja, jag provade ju den här för 10-15 år sedan. När jag hade grisar sista gången då, innan jag började med alla kurser på sommaren. Och nej, jag hade jättemycket kvickrot och revsmörblomma. Och det fanns inte spår efteråt.
Jaha.
Så den var oerhört effektiv. Men det får inte, jag tror inte den trivs på för tunga jordar då. Alltså inte tunga lerjordar. Och den bildar mycket bladmassa. Också väldigt bra för insekterna då. Med en lång blomning. Den blommar ju flera omgångar då. Så den är bra för att bilda mycket organiskt material. Bra för insekterna. Och... bekämpar ogräs skulle jag nästan vilja säga då, va?
Men nu måste jag bara fråga, det här kanske är en dum fråga, men jag tänker att jag ställer den för att det kanske är många som lyssnar som också känner sig dumma i det här läget. Blir det inte som att man ersätter ett ogräs med ett annat?
Jo, men du har ju kontroll på det. Det var en väldigt bra fråga faktiskt, därför att det... Är man orutinerad,
ja,
så är det kanske inte jättebra att de där får gå i frö. Det, nej, får man se upp med, utan då slår man av dem innan de går i frö.
Med lie?
Ja, eller slåtterbalk, eller beror på hur stort du har då, va? Men slå med lie.
Ja.
Slå ner det så att du inte går i frö och fröar i ditt land, för då har du hela jorden full i frö sen då.
Ja, det är det jag menar. Då kommer det bli problem nästa år.
Nej, alltså det behöver, alltså nej, det kan bli det. Det är därför jag sa orutinerad, för att det här är ju väldigt lätthanterade. Du bara hacka lite så försvinner de när de kommer upp med våtarv och lite annat då.
Aha. Uh-huh.
Så jag ser inte det som ett problem då, men
det kan man väl säga med allt ogräs att det bara hacka lite så.
Nej, inte rotogräsen, kvickrot och tistlar och
just det.
Åkerfräken och en massa annat sånt här. Det är,
tislarna, ja,
kan vara väldigt besvärligt.
Mm.
Så där är det ju jaga dem. hacka av dem så att man nöter ut dem helt enkelt. Eller kväva bort dem då med täckning.
Just det. Men för du ska inte hålla på och sen vända ner det här gröngödslet i din odling. Utan du bara slår det och sen låter du det förmultna på.
Ja, det finns ju olika där också. En del kan man ju slå av flera gånger. Och en del slår du av en gång då. Jag fick faktiskt igår ifrån en granne här som har odlat fasilja just då. Hur hon skulle göra, om hon skulle gräva ner det och så vidare. Men jag sa, slå av det och låt det ligga kvar och skydda jorden över vintern.
Mm.
Fyll gärna på med löv och gräsklipp och sånt också då, så du får ett täcke över landet på vintern. Så mycket som möjligt då. Men framförallt, låt det här vara kvar. Och ja, även rötter och sådana grejer är kvar i backen då. Va? Bildar, förmultnar och bildar kanaler och sånt. Så att det blir väldigt bra.
Ja.
Så det är bara att låta det, slå av det och låta det ligga kvar helt enkelt. Och fyll gärna på med mer.
När ska Lisa så gröngödslingen?
Alltså, har hon lite ogräsproblem och sådär så kan man ju göra fördröjd sådd. Och det man kan titta på de växterna, hur lång tid de behöver och sådär. Och man kan... men framförallt fördröjda sådden, det är om du vill göra lite träda innan du sår. Alltså, gör jordbearbetning och det som du behöver göra innan. Och så gör du en...
Vad betyder det?
Ja, men alltså det vet inte jag vad hon har. Men fräser hon ytligt så kan hon väl fräsa ytligt och göra i ordning landen så som hon brukar göra på vårarna då, va? Någonting måste hon ju göra om hon inte har... helt ogräsfritt och så vidare. Kör hon bäddar och sånt? Ja, men det går att odla gröngödsling i bäddarna och låta gångarna vara också. Då kanske det bara är att kratta lite grann, va?
Mm.
Så att det beror på hennes situation där. Men hon gör i ordning landet, men så väntar hon sen. Och så låter hon ogräset gro. Och så krattar hon, eller vad hon nu gör då, lite ytligt igen. Och då är det ju viktigt, då ska hon störa det här så det får inte ha hunnit bli för stort. Det är ju precis som de har kommit upp ordentligt och grott och så att fått upp sina två hjärtblad. Då krattar man en dag när det kommer att vara fint ytterligare en eller två dagar så att det torkar och de dör. För då har hon ju fått en ogräsbekämpning i ytan där också då. Och sen kan hon så sin gröngödsling.
Taget.
Ja, så då får man både och. Eller om det är kraftigt mogräs, mycket kvickrot och sådana grejer. Ja, men då kanske man gör kraftigare. Tar du kvickrot då som är en återkommande plåga för väldigt många, så är det ju just det här med tvåbladstadiet. Fram till två blad kommit upp, då har den förbrukat energi i roten. Om du då bearbetar, skär av den, hackar och så vidare och stör den, så får den börja om och så växer den upp igen och så blir det två blad, då har den förbrukat energi. Men det gäller ju att vara uthållig den då. Men om du försvagar kvickroten där och sen slår på med bovete till exempel, så kan det bli väldigt lyckat resultat.
Perfekt. Bra svar och lycka till Lisa med din gröngödsling. Alltså det låter inte som att du får en helt liksom ett helt pausår, utan du måste liksom jobba lite. Men kanske bara någon dag. Du, nästa fråga kommer från Kristoffer. Han har odlat ganska mycket foderbetor, men kan inte hitta poddavsnittet om vilken förvaringsmetod som funkar bäst för dem. Funkar det att lägga dem i lager med tidningspapper emellan? Är det ett fullgott foder för höns eller behöver man komplettera med något annat under vintern? Rasen är Wyandotte. Mm. Alltså kanske på hönsen då, antar jag.
Mm.
Mm.
Alltså för oss har det blivit ganska naturligt det här att faktiskt ge dem till fåren och även till kaninerna. Om det är några som är små så ger vi dem till kaninerna. Och det är ju så oerhört mycket blast på dem. Så vi tycker det nu när betet har börjat vika här på slutet då, så kastar vi in helt enkelt. Vi bara rycker upp några. Ryck och kasta metoden.
Ja.
Nej, men alltså fåren älskar ju det här, va. De är ju idisslare då. Så beroende på hur mycket man har odlat och sånt. Men nu är har så kanske du kan ha det som förstärkning på sensäsongen. Att det står kvar i jorden. Och så matar du efterhand med det, så slipper du lagra det i jordkällare då.
Alltså tills då, kärlen kommer är väl det. Sen måste
jag, exakt. Men sen... jag har ju inte provat att lagra detta i källare faktiskt. Men det skulle ju förvåna mig om det inte gick att lagra dem bra. De har ju förvarats i stukor och sådana grejer historiskt då. Så att det är klart att det ska gå. Exakt hur man ska förvara dem i källaren, om det ska vara... Alltså jag kommer ju att testa och bara lägga in dem helt enkelt i källaren.
Ja.
Kommer jag att göra. Det som är kvar sen efter här.
Så kan man säga liksom att Kristoffer då som ställer frågan, han ska prova sig fram med det här. Att han,
du tror alltså jag har inte provat detta, så jag har ju inte direkt kunskap om det. Alltså erfarenhet av det. Det är ju bra om man har det. Men jag har inte det. Men jag skulle prova att lägga dem i källaren.
Ja. Och du, är det här är ett fullgott foder då? Till höns?
Alltså, det räcker ju inte bara med foderbeta. Ofta, ja. Du får ju blanda, det är ju som med alla andra grejer, att du får ju blanda flera olika saker för att det ska bli fullgott foder. Men det är ett väldigt fint energikomplement.
Ja.
Och prova, jag får ju olika signaler från olika så här, prova att sätta snören i taket i hönshuset. Med en lite större spik i andra änden som du trycker in i någon rotfrukt så att den är ovanför backen. Men så att hönsen kan picka i den.
Ja, kul.
Det går även med morötter och sådana grejer. Det kan man prova att göra. Får vi se om det funkar på hans. En del säger att de måste riva. Men mina höns, de pickar ändå hyfsat bra, så att vi finfördelar inte det.
Riva låter ju som ganska tids- och energikrävande.
Så förr hade man speciella sådana betrivare, grovrev, och det tror jag man gjorde även till korna då. Det var en ganska viktig, det var ju mycket mer odling förr utav det här.
Ja.
Just därför att nu är det så högmekaniserat och extremt produktivt jordbruket, så att det här kräver en egen maskinlinje. Alltså du vet, radodlingar och hackningar och så vidare. Så att det blir för dyrt. Så ofta så ersätts det här utav fodermajs eller någonting som man kan använda befintliga ensilage maskinkedjor till då. Så foderbetarna backar. Men historiskt då så har de ju varit mycket mer vanliga då. Och just som ser man i lite äldre litteratur och så står det i princip att den kan räknas som kraftfoder då, för att den är så energirik då. Men ja, det får man titta på själv i tabeller och sånt där vad som är. Men jag tycker den är jättebra att ha som ett komplement till övrigt. Till exempel spannmål och sådana saker då.
Bra tips, Patrik. Nästa fråga kommer från Henrik. Han håller på och letar hus och ska lämna lägenhetslivet. Sitter på att ha en liten trädgård på 1000 till 2000 kvadratmeter. Nu sa jag liten. Förlåt, det är en stor villaträdgård.
Nej, halvstor skulle jag nog säga, Kalle.
Halvstor. Han undrar så här, vad ska man tänka på när det kommer till markförhållanden för odling? Vid vissa hus vi har kollat på har marken mest mossa och träd som är skugga. Vilket inte känns som den bördigaste förhållandena. Ibland finns det barrträd, så som jag har förstått det, gör marken sur. Går det att komma runt sådana här problem med att fälla eventuella träd och lägga ett nytt jordlager överst? Tacksam för tips kring vad man ska leta efter och vad man ska undvika. Vad skulle du kolla på när du kommer till...
Alltså just det här, jag har ju hört skräckhistorier om just det här när det är generationsskiften i gamla villaområden och sånt där med de här fantastiska uppvuxna träden och så vidare, så flyttar det dit någon ung liksom och fäller allt som är, va?
Mm.
Och gör gräsmatta över alltihopa.
Ja.
Ja, men det är ju så historie- och kulturlöst egentligen. Man får ju göra som man vill när man äger en tomt, men det är så liksom... Känns som det inte är någon riktig botten på det där. Alltså ett sånt äldre träd.
Ja.
det är ju värt väldigt, väldigt mycket och kan ge frukt under lång tid då. Och de menar de, alltså folk köper dyra småträdet, kommer ju ta 10, 15, 20 år innan de är stora, va? Beroende ja. På.
Så du är emot att fälla träd?
Alltså, det får man väl göra om det verkligen behövs eller om de är förskräckliga. En del gamla träd är ju inte tipptopp heller då, va? Eller om man ska bygga eller göra någonting sånt där. Men man ska ju vara väldigt försiktig. Alltså ett... Det är många, många, många år bakom ett stort träd och det går liksom inte att göra ogjort eller få tillbaka, va? Så man bör ju tänka sig väldigt noga för innan man gör det.
Ja.
Men just för odling så är det ju så här att du vill ju inte ha för mycket skugga då, va? Men det får, man får väl titta efter områden där det inte är så mycket skugga då, och just som man säger att det är det mindre ytor så går det alltid att förbättra, va?
Ja.
Och mossa, det är väl just för den här kombinationen av att det ofta är äldre människor som säljer hus då, flyttar till lägenhet och sånt där.
Mm.
Och de har inte varit ute och hoppat så mycket studsmattan och spelat fotboll på gräsmattan de senaste decennierna.
Nej.
Nej, och då blir det ju mossa, va?
Alltså, är mossa ett tecken på att ingen har gått på gräsmattan?
Ja, bland annat då.
Mm.
Alltså det är ju samma med beten och sånt också, så ser du när de bara slår ner det då, alltså klipper gräsmattan, va, eller slår med betesputsar och sådär för att det inte ska växa igen.
Ja.
Ja, men då blir det ju ett och annat strå och mossan brer ut sig, va. Så är det. Och får du då barnfötter, ungdomsfötter eller klövar, hovar och sånt och gå på det där igen och tillför dessutom gödsel då som det blir, även om det cirkulerar, så får du ju kvävegödsling i ytan och sånt där, då backar ju mossan igen, va.
Mm.
Så att det är mossa, det är det i gamla gräsmattor.
Det behöver man inte vara orolig för.
Nej, det handlar ju om att väcka liv i jorden och detta ändå. Nej, det tycker jag inte. Det beror ju på vad det är. Det får ju inte vara... om det är vanlig sån mossa som är gräsmattor så blir det inga bekymmer då. Men sen får det ju inte vara sänkor och sånt. Men det är det sällan i vanliga villaträdgårdar, i villaområden i alla fall. Va? Utan det är väl om man är ute på landet och sånt där och det är någon liten sänka eller någonting sånt där, så kan det vara fuktigt där. Svårdränerat. Får man väl göra en liten damm där istället.
Kul. Men kan man också säga så här att liksom... alltså som ett tips till Henrik, att det inte spelar så jättestor roll. Alltså hur det ser ut. Det kommer gå att odla på de flesta tomter.
Ja, jag skulle nog säga det. Man kan väl... Alltså, nej, kanske inte alla tomter. Alltså, det är ju mer eller mindre bra. Söderläge. Luta mot söder. Inte för mycket skugga.
Sträva
efter det. Ja, det är ju det bästa.
Ja.
Och dessutom vindskyddat då. Va? Men det går ju att åstadkomma själv med att plantera buskar och vinbärsbuskar och skydd och sådana saker runt omkring då. Så att det löser man.
Så ska man kunna säga liksom att det är bättre för Henrik att kolla inte så mycket på hur det ser ut i gräsmattan just nu, utan kolla på vilket väderstreck tomten är, liksom tittar åt?
Ja, liksom om det är, kanske inte är bästa stället på norrsidan av huset på tomten till exempel. Om det är där som det är ytor och sånt, va? Som hamnar i skugga av huset och så. Utan försöka få en sydläge, luta det. Så är det bättre att det lutar åt söder än åt norr. Väster är ju ofta bra, det värms upp tidigt. Eller vad säger jag, öster är bra, då värms det upp tidigt. Väster, kvällsol då lite längre där istället. Men de är ju halvbra då. Om söder är bra och norr är dåligt.
Just det. Och jag har lärt mig det där att morgonsolen är viktigare än eftermiddagssolen.
Ja.
Så och bättre det är med öster än väster.
Ja, det värmer ju upp då framförallt på marginalerna.
Ja.
Speciellt om du har växthus och sådana saker, så är det ju väldigt bra att få tidig sol i, för då möter det ju kylan då på sensommaren.
När det är som kallast så då blir det varmt.
Precis.
Okej, Henrik, men du, jag fick riktigt svar på det här, Patrik. Om du skulle kolla efter ett nytt ställe, vad skulle du kolla efter då?
Nej, men jag vill säga så här till han också, just det där att det är det liksom på den nivån att det är villaträdgårdar och små liten trädgårdsodling då kan vi kalla det, även om det är några ar, alltså några hundra kvadratmeter, så går det ju alltid att fixa till jorden relativt fort, va? Det vet ju du.
Ja.
Du gjorde ju det.
Precis, här var det ju som en, liksom en gräsmatteöken efter tiden. Det fanns ju ingenting som växte.
Nej, och det var ju knappt någon jord heller. Det var nästan ren sand, va?
Ja.
Och vilka grönsaker du fick redan första året.
Ja, men det var precis. Och då, det är väl liksom... och den här tomten är ju också... Den tittar ju egentligen mot norr. Och mycket av lutningen är också mot norr. Men det går ju att hitta liksom fickor av trädgården där man får mycket solen då.
Mm. Men din grönsaksodling som du har inhägnat där med ditt staket och så vidare nu, den har ju, alltså huset ligger väl på
västra sidan,
ja, så den ger kvällsskugga då.
Ja.
Precis, men då har du ju öppet åt söder och
åt... Ja, hyfsat i alla fall. Öster. Alltså när solen står högt så har jag söder sol, men det är träd 50 meter bort. Så när solen står lägre, då blir skugga.
Ja, vilket tar ut sig då på hösten då.
Ja.
Precis.
Mm. Men nu känner man sig rätt klar med odlingen då.
Ja, exakt. Det är tur det är vinter så man hinner bli sugen igen till våren. Så är det med biodlingen också.
Fan, det är skitstressigt där.
Nej, januari.
Du Patrik, jag har lite svårt att få svar på det här, vad du skulle kolla efter.
Ja.
Är det liksom för abstrakt för dig, för du är så nöjd med ditt ställe, eller?
Ja, lite så är det faktiskt. Vad ska jag ha nytt ställe? Jag vill inte ha något nytt ställe.
Nej, men det är hypotetiskt, Patrik.
Ja. Ja, du. Vatten skulle jag gärna vilja ha.
Ja.
En bäck.
Jag tänkte på det där igår senast. För att ha rinnande vatten på sin tomt.
Ja.
Alltså vatten som är i rörelse. Det vore ju helt fantastiskt.
Ja. Det är väl en sån sak. Men jag kan väl också säga så här. Att jag är ju väldigt nöjd med att bo här uppe i bergen. Just det här att frosten rinner ner för backen. Så du vet, jag fick första frosten igår och är i växtzon 5. Va?
Ja. Och jag sen hade ju tidigare frost då. För jag hade för en vecka sedan.
Ja. Och du är ju i zon 1 eller 2, va?
Ja, 2.
Ja. Men sen fläktar det alltid lite här också. Så att det är väldigt sällan vi har några bekymmer med knott och mygg och så vidare.
Mm.
Och nu har jag ju byggt upp lähäckar och sånt för odlingar och så. Eller läskydd då. Så att det har ökat lite grann. Men det är fortfarande marginellt. Det är väl efter 8:30 på kvällen så kommer de då. När allting stannar upp.
Ja.
Och det blir skugga. Då får man gå in.
Det är dags att gå in ändå.
Ja, precis. Nej, men så att allt har ju sina för- och nackdelar. Och så får man sin plats. Så får man utgå ifrån den då.
Ja, men för det var liksom lite det jag var inne på. Som det här med att det mesta ordnar sig.
Ja.
Att det känns som att det går att fastna i den där letfasen i all oändlighet om du tänker att det måste vara perfekt när du flyttar in. Att det måste vara en perfekt plats som är perfekt för odling. För det går ju... Alltså, det är svårt att inte göra jämfört med träning då, som jag har pratat så mycket om i mina dagar. Att mm. Det är så lätt att fastna i att man måste ha ett perfekt löpsteg innan man sticker ut och springer. Men att det är mycket bättre att börja springa och sen så om man tycker att det är kul och känner att man behöver så kan man utveckla ett bättre löpsteg vart efter. Men om man inte vågar börja förrän man har en perfekt tåisättning, då kommer du antagligen aldrig att komma igång.
Nej.
Så jag tänkte...
Det har jag börjat tänka på nu, Kalle.
Vad sa du?
Nej, vad jag börjat tänka på nu. Jag kom ju hem, blev ju lite, drog ju på tiden där nere i Dals-Ed. Så jag kom ju hem ganska sent.
Det kan
sent.
Man säga blev Dals-Lång-Ed, eller?
Ja, precis. Jag... jag fick, Ingmarie var ju på jobbet så jag fick ju packa ihop Hjalmars sovplats. Han bor ju i taktältet på den andra bilen här, va?
Aha.
Så jag åkte ju iväg med hans säng. Ja, så jag kom ju hem lite senare än tänkt då. Jag tror jag var hemma 1
på natten.
Ja.
Vad gjorde Hjalmar då då?
Nej, han satt här inne och filosoferade.
Gått och lagt sig med Ing-Marie i storsängen.
Nej, han sov eller satt ner och tittade på TV och så. Och i alla fall, när jag kom då så kom ju han ut, vet du, för vi skulle sätta upp tältet då. Det går ju fort i och för sig, vet du. Men då hade han ju sprungit 1,7 mil där på dagen, vet du, och vi pratade. Och han hade ju tunn sula och sådär på sina löpskor, så han var inte riktigt... Ja, det var sådana här barfotaskor han hade.
Okay.
Han hade aldrig sprungit så långt. Nej, men du vet, då sprang jag ju här ute och visade han löpteknik och grejer. Barfota löpning, det var 1,5 på natten när vi satte upp det där. Ja, det går att göra olika saker, det där med perfekt löpsteg.
Ja, men det, alltså, jag menar, han har ju sprungit 1,7 mil precis. Det, alltså, det är ju jättelångt. Det gick ju jättebra.
Ja.
Och det är kanske lite så här liksom måste tänka med den här trädgården då. Att hitta ett ställe, ett hus, en plats som känns härlig, så kommer du gå och odla där förmodligen. Och kanske inte stirra sig blind på liksom, om det är som i en permakultur design. Utan det kan han hålla på med sen själv.
Man, det är ju så här. Man skapar ju sin trädgård. Med utgångspunkt utifrån det man har att jobba med. Så är det. Det är det man har. Man tittar på vad man har. Sen är det ju så här att det finns ju trädgårdar som ligger i skugga. Och helt vansinnigt höll jag på att säga. De får man ju undvika liksom då. Du vet, stora granar. På grannens tomt som skuggar halva dagen eller hela dagen och allt möjligt, ja, stora hus eller, ja, det finns ju tokiga trädgårdar, så är det ju. Och det får man ju undvika då. Det handlar ju oftast antingen om att det är dåligt dränerat eller mycket hällar, alltså berghällar. Det kan vara svårt. Det går ju att odla i, göra odlingsfickor och så, platåer och jobba med det också. Men det är krångligt. Och sen är det ju framförallt skugga som är krångel då, va?
Mm.
Jag menar, vi pratar om granar och sånt. När det är mindre ytor, det är ju ingen kostnad att höja pH med hjälp av kalk och sådana grejer heller, va? Eller tillföra jord och så. Det funkar ju om man vill det.
Ja.
Så är det.
Kanske lite mer jobb då?
Ja. Eller också så odlar man gröngödsling, tillför organiskt material, bygger upp jorden på det viset då, va? Jordlivet och humusen och så vidare.
Ja. Så ja, min svärmor är inspirerande så, för de har en ganska ny tomt med, de har byggt ett hus på som är en väldigt tydlig skogstomt.
Ja.
Men hon är ju väldigt odlingsintresserad. Så hon letar efter en sån skogstomt. Hon bygger liksom i så här bergskrevor, så lägger hon gamla löv och bygger jord långsamt. Och så här. Det är mycket jobb då. Men hon har tid för att hon är pensionär. Men eller typ i alla fall. Men
jo, men mycket jobb, det låter lite negativ underton. Det är ju som nu när Hjalmar här och han, det är ju så. Jag har ju hur mycket jobb som helst. Ja. Ligger ju allt, som jag brukar säga, ligger ju alltid 5-10 år efter. Det kommer jag göra när jag dör också förmodligen.
Ja.
Och men jag har ju alltid hur mycket som helst att göra. Och det gäller ju bara att förhålla sig till det. Alltså man har, det är bara att jobba på och ha kul. Man måste ju älska och göra det där då. Det förmodar jag att din svärmor gör då, va?
Ja.
Alltså, nej. När allt var perfekt när jag flyttade hit, så jag måste åka och spela golf istället.
Det är lite vad man vill hålla på med.
Ja, men exakt. Ja, men så tänk att få skapa och jobba med att skapa bördighet.
Ja.
Du har en plats och så ditt arbete gör att det blir mer liv där.
Exakt det håller jag på gården här.
Du känner också det, ja.
Ja, exakt det där.
Du känner igen känslan.
Ja, ja, det är ju en jättebelönande känsla.
Ja, och grejen är så här. Det är, när de var här nu, småbrukarna på sista, så på lördagen fick de ju se päronträden. Jag har ju 6 olika päronsorter i trädgården här. Då. Ett träd med 3 olika sorter i då av inläggningspäron. Det är gråpäron, Esperens herre och Göteborgs diamant. Då. Men sen har jag ju 3 stycken andra päronträd som jag gjorde för, vad det nu är, 12-13 år sedan kanske. Och de har ju vuxit upp nu och börjat bära frukt. Och det är ju sån här, du vet, drömmen om päronet. Stora, fina päron som man knappt kan köpa i affären alltså. Ja, i växtzon 5 på 320 meter över havet. Och ja, men grejen är så här att det jag märker är att om du skapar du liv, ökar mångfalden, ökar mängden, ökar bördigheten, alltihopa där, så blir det liksom turbo på det. Det är som att du odla livskraft, förstår du? Mm-hmm. Alltså att det blir bara bättre och bättre allting.
Alltså att en drake flyger bara i motvind?
Nej, men alltså man kan väl prata om att det blir mycket livsenergi på en plats då kanske.
Ja. Mm. Ja, men jag tänker också alltså vi kanske är klara med det. Jag tänker också på alltså vi ska få det här liksom, franska rucklet nu. Och jag håller på och säger så här. Liksom, eller jag har på tänkt, vi höll på att leta jättemycket och var på franska Hemnet i liksom ett år innan hon bestämde sig för det här huset.
Ja.
Och jag, det, min, jag sa så här, jag vill inte att det ska vara massa bilar precis utanför. Så här. Och nu är det ett hus med massa bilar precis utanför. Det är ganska mycket trafik precis utanför på ena sidan. Och sen när man väl är, alltså det är bara på pappret så tänker man ju att det är ett stort problem. Men sen när man väl är där så är det ju bara som det är. Alltså det går ganska snabbt tycker jag att man bara, jaha. Ja, det är bilar på ena sidan. Det är så vi har det här. Och lite så kan man tänka med trädgården också. Att det är väl bara som alltså, har ett ställe som du gillar för att det är ett härligt hus med en härlig veranda eller vad fan som helst, så kommer du att lära dig att leva med de där granarna i ena hörnet av tomten. Eller känner du så här, fan jag vill ta bort den här granen, då kommer du att fälla den. Men att det, för inte liksom fastna i letande fasen för att det blir det går liksom inte att hitta något som är perfekt och det kanske inte heller behöver vara det.
Man får göra det perfekt och sen är det ju så när du skapar en plats också så växer du ju in i den också på något sätt va?
Mm.
Och odlar du dessutom på platsen så kommer du ju mer och mer själv att bestå av platsen dessutom rent fysiskt molekylärt. Hängde du med där, Kalle? Eller vart det
förlåt, jag började läsa nästa fråga.
Nej, men du vet, växterna tar ju upp molekylerna på platsen, det vet du.
Ja, ja.
Och djuren äter ju gräset och så vidare där.
Ja.
Så det, då äter du ju dem sen.
Ja.
Då består du av platsen.
Mäktigt.
Ja, det är faktiskt det.
Nu kan vi gå vidare ändå.
Ja.
Nästa fråga kommer från Emil. Han odlar tomater på amatörnivå i några år. Han brukar ha ungefär 7-10 planter och få mer tomater än jag hinner äta. I år har jag ännu fler plantor, men det blir inga tomater. Jag odlar i mitt lilla växthus, 4,5 gånger 2 meter. Plantorna bara växer och växer. Skulle jag rätta ut dem nu så blir de nästan 4 meter långa. De växer till taket och sen vänder de ner igen och gör en loop. Men inga frukter! Nu klippte jag av toppen så att de skulle hinna så de skulle sluta växa, tänkte jag. Vad beror detta på? Har det hänt er? Från Emil.
Alltså det där är ju en sån där fråga. Alltså det är ju så här att det är ju någonting som skadar eller för äter upp blommorna, va? Måste det ju vara.
Och det är inte det där att han måste skaka plantorna så att de blir pollinerade eller något sånt där?
Nej, men han måste ju få någon tomat. Alltså det är väl mer fråga om att få bättre pollinering det där alltså.
Okay.
Det måste ju vara någonting som skadar. Jag vet faktiskt inte vad det är heller, va? Det är ju inte så att jag sitter och specialstuderar ohyrekapitlet och sjukdomskapitlet. Utan händer det någonting, då kollar jag det om jag tycker det är tillräckligt viktigt. Annars struntar jag i det också och gör något roligt istället.
Ja, men så, för han säger ju inte här om han ser några blommor, men du visar att han inte ser några blommor.
Alltså, i alla fall inte några pistiller.
Nej.
Alltså de här som sticker ut mitt i, som ska få pollen på sig och bli befruktade då, va? Alltså någonting där är det ju som diffar alltså. Det är ju så att en sån här fråga får man ju nästan ställa följdfrågor på. Men som sagt, jag är verkligen ingen sån där som ohyra hit och dit, va. Det är jag verkligen inte. Det är ju tråkiga avsnitt det där. Det får det vara. Då får man ju liksom sätta sig in i det när det blir. Jag kör ju ganska enkelt egentligen. Så mycket liv som möjligt, så stor variation som möjligt, så löser det sig. Ja. Nästan alltid. Inte alltid, men nästan alltid.
Det här kan ju vara provocerande för Emil att höra, för han kanske har gjort jättebra och så blir det något fel ändå. Men ska vi säga att om det är någon som lyssnar som har varit med om det här, jättestora tomatplantor utan frukt, hör av er till podden. Det är väl bra?
Ja, det tycker jag, eftersom vi inte har så mycket egentligen att tillföra. I och för sig tyckte jag det jag sa var väldigt bra. Så mycket liv som möjligt och så stor variation som möjligt, så blir det jättebra.
Verkligen.
Och löser det mesta, inte allt.
Men alltså, man blir, alltså man kan ju också, jag kan bli provocerad av som tomatplantor här hemma. För vi har ju rensat ur mitt gamla växthus, för så odlar jag i mitt tunnelväxthus, och så har Britta fått det gamla växthuset till lounge. Och i loungen finns det kvar två bäddar där jag tidigare odlat tomater och physalis och sådär. Och det har jag själv sått där. Jag har inte vattnat på hela sommaren. Alltså det här är alltså inomhus i ett växthus. Och nu är det så mycket tomater och physalis i den bädden. Och massa frukter. De har inte hunnit mogna då, för att ja, de var sena eftersom de var självsådda. Men det är ändå som att, alltså jag fattar inte, hur kan de plantorna klara sig utan bevattning?
Ja, men ditt växthus står ju där det rinner vatten. Du har ju ytligt grundvatten där du har växthuset, va? Det kommer ju där uppe.
Ja, men det är dränerat det där gamla, alltså det är gamla växthuset där uppe.
Jaha, där!
Ja.
Ja, men de har väl hunnit etablera stora rötter och sånt där.
Ja, de måste ha gjort det. Rötter rakt ner.
Ja, men exakt.
Men det är bara, alltså det är liksom provocerande på ett sätt också. För att så mycket som man kämpar med plantorna som man har dragit upp själv och tjuvar och binder och håller på. Och sen så är det några, ja, det var ju som något år jag fick stora tomatplantor i hundgården. Alltså mellan betongplattorna i hundgården växte det tomatplantor. För att det är en hund som har fått i sig ett frö och sen skitit ut det där.
Mm.
Och så, ja.
Det var som, jag råkade ut för detta också i år kan jag säga. Tomatillo var det då.
Ja.
Salsa verde, vet du.
Just det.
Tomatillo. Och det, jag hade ju satt en planta mitt i växthuset. Jag har inte odlat tomatillo förut. Ja, det har jag nog gjort, men inte så mycket. Och du vet, inte tänkt på det så himla mycket. Men den blev ju väldigt stor den där. Och det slutade ju med att det var tomatillo i hela växthuset. Och så Albin, en av småbrukarna, säger, det går inte att gå in i växthuset. Man kommer inte, det går inte, det är ogenomträngligt nu, sa han.
Ja.
Och det växte liksom tomatillo överallt. Jag tyckte, alltså det blev mycket organiskt material och tomaterna växte ju upp högre än det där. Och sen när man behövde börja gå in och tjuva och så vidare, det körde man ju buffeljordstekniken då, liksom att man bara går där man vet att man ska. Ja, man pressar sig fram och trampar ner, och det blir ju jättebra jordförbättring utav det där sen. Och så skördar man den fina tomatillon också som växer överallt, så får man jättemycket. Så det blir bra det också.
Ja, jag tycker att en utmaning med växthuset är att försöka hålla det liksom så att det känns som att man äger det på något sätt. Alltså så att det inte blir att naturen tar över för mycket. För då, som nu till exempel, nu var det någon vecka sedan jag var inne i mitt växthus. Och nu är det som att jag orkar liksom inte riktigt gå in, för jag tänker att det kommer vara så mycket jobb när jag väl kommer in.
Alltså det där är olika personligheter också, kan jag tänka lite grann. Alltså jag har ju prövat alla möjliga omöjliga sätt att odla på. Och jag ser ju, du har ju lagt ner jättemycket energi på dina bäddar, och det är bräder och gångar och det är flis och det är allt möjligt där inne. Så mycket jobb liksom. Mm. Och sen blir det liksom det här att det är ändå organiserat på något sätt också. Så då liksom krävs det lite att det sköts också.
Mm.
Och skiter man i alltihopa det där och bara har jord i växthuset, så blir det mycket mindre jobb och så löser det sig istället.
Aha, du tänker så.
Ja. Ja, men alltså, du får ju hålla efter ogräs och sådär så inte det tar över givetvis, va? Men, ja, men just som det här med tomatillon, det var ju inget stort problem. Det var ju bara att trampa ner det och så ja. Blev det jättebra jordförbättring istället, va?
Men jag vet också, det kräver ju bara att jag går in i växthuset och är där i 20 minuter så kommer det ju vara mitt igen. Men just nu ja. Känns det som att det är tomaten.
Ja.
Du Patrik, nu ger vi oss. Stort tack för idag.
Du!
Ja!
Jag måste säga ett par saker.
Mm, gärna.
Ja, vad var det jag skulle säga nu då? Jo, jag har lagt ut småbrukarkurs för nästa säsong. Två platser rök igår kväll när jag la ut. Trätillverkningskurserna är utlagda, två stycken. Gick 6 platser igår kväll.
Oj!
Ja, biodlingskurserna kommer ut idag eller imorgon. Så nu finns det att boka för de som vill. Jag har dratt ut på, jag ville göra färdigt året. De folk har tjatat där, de ska ge bort födelsedagspresenter och allt möjligt. Men det känns konstigt att lägga ut nästa års kurser innan årets är slut en gång. Men nu har vi ju kört den sista, så nu ligger de där.
Snyggt. Så om du vill gå på kurs hos Patrik, så gå in på småbruk.se och boka.
Ja. Och det är dessutom, det får jag ju säga också då, så är det oktober ut är det 10% rabatt då. För tidig beställning och betalning då.
Snyggt.
Så är det också.
Du, sen skulle vi också ha en rabattkod till Prep också idag, men jag har glömt att fixa den. Så ni får gå in på vår Instagram när ni hör det här, så kommer vi lägga ut koden där. Då får ni 10% på hela sortimentet. www.prepbox.se och kolla koden på Instagram. Och så har du 10% på en beställning och så har du chansen att öka din beredskap hemma. Toppen! Nu ska åka och jaga älg. Äntligen.
Har du så trevligt, Kalle.
5 veckor ensam med barnen. Nu drar jag.
Hur ska vi göra med podden då, Kalle?
Alltså jag är tillbaka om en vecka igen. Så vi kör nästa vecka. Ja. Alltså det är bara att jag har varit hemma med barnen. Alltså Britta har varit i Frankrike i 5 veckor.
Ja.
Så nu är det jag som ska leva loppan.
I en vecka.
I en vecka. Du, tack för att du lyssnar. Tack för att du är med, Patrik. Och hälsa Hjalmar.
Det ska jag göra. Ha det fint.
Prepbox.se. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.